I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är född i Jönköping, han är utbildad plåtslagare, han har spelat fotboll i England. Nu arbetar han som kommentator, reporter och programledare på Viasat. Hör Claes Andersson berätta om sin livsresa i avsnitt 172 av Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Nu, Claes Andersson, god lyssning! Claes, du som bott i England och som kan så mycket om engelsk fotboll. Hur många gånger har du haft 13 rätt på stryktipset?
Aldrig.
Det var ju ärlig i alla fall. Ja,
ja, det är ingen idé att ljuga om det.
Den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset. Vi har ju alla favoritlag i England, mitt i Ipswich Town, tyvärr.
Grattis, din ny tränare
var
i fall.
Ja, han var i Champions League 97 med Dortmund, klokt mittfältare, skotten på Lambert. Så det är lite ljus i tunneln kanske. Men, vad har du för gäng? Eller hade när du var grabb?
Det var Liverpool.
Det var Liverpool.
Det var Liverpool, som så många andra.
Varför
när man
då?
Växte upp. Ja, men det var ju där nere när de var starka. Och det var ju liksom när man började kolla på Tips Extra, det var Kenny Dalglish, det var Whelan, Alan Hansen, det var Ian Rush och hela det här gänget. Det var ju Barnes. Det var något extra. Det man minns kanske mest, det är väl de här matcherna när de låg under och andra halvlek de trampade ner gasen och körde på liksom. Så att, nej, det var så Liverpool, det blev mitt gäng.
Ja, får se om du får fira äntligen fram i maj. Det har inte hänt sedan 1990. Och när du tippar nu för att få 13 rätt och inte bara hamna på 12 och 11 och sådär, så är det alltid krus i mars 13, men det vet
jag. Okay,
det har vi pratat om, ja. Ja. Claes Ingmar Andersson, född den 10 januari 1971 i Jönköping. Tjenare, Klasse.
Tjenare.
Ja, vad trevligt att få komma hem. Vi träffas ju på jobbet.
Ja, vid kaffeautomaten.
Ja, vid kaffeautomaten. Och så får jag få komma hem till dig i Nacka. Ja. Vad trevligt. Ja.
Jag har städat som en galning här nu.
Ja, jag frågade om det var för min skull, men du sa att du alltid har så här fint.
Ja, nästan.
Ja. Men du är stockholmare sedan drygt 20 år. Va?
20 år, ja. Mm,
ja.
Så jag flyttade upp 97 tror jag det var.
Ja.
97-98.
Nu känner du som stockholmare, eller?
Ja, det här är ju hem nu. Mm. Så är det ju. Det är ju mer hem än när jag är i Jönköping. Alltså, det blir ju lite, vad kan jag säga, liksom, jag är stadslös. Mm. Det blir som när man är hemma, så känner man sig inte riktigt kanske hemma längre på samma sätt. Och sen kommer man hit och så vet man ändå som att, ja, men jag kanske inte är uppväxt här, men nej, Stockholm skulle jag säga är hem.
Fast nu. Du är poppis i Jönköping. När jag läste på här så ser jag du leder ju idrottsgalor och alltså det är ju
Ja, nej, men det har varit jättekul.
Det är du och Staffan Lindeborg, va, som är
han är från samma ställe. Hovslätt.
Jaha.
Lindeborgs konditori.
Jaha.
Så att en bit utanför Jönköping där växte jag upp. Jaha. I Hovslätt, och det är också Staffan Lindeborg från.
Ja, du ser vilken
jag tror han har flyttat tillbaka.
Ja, jag tror det. Jag träffade honom här förleden, så han håller till i Jönköpingstrakten.
Jag vinner bröna ju Staffan. Jag
han vet aldrig. Ja, du har ju en egen podd också. Det ska vi säga. Det kan vi, du är ju van att sitta så här och snacka.
Ja,
ni kör ju ofta.
Vi kör varje dag, eller
varje dag.
Eller ja, 5 dagar i veckan i varje fall. Vi är måndag till fredag.
Ja.
Så kör jag och Patrik Ekvall en podd som heter Tilläggstid.
Mm.
Och det blir mer nyhetsuppdatering som den är. Vi 15 minuter. Mm. Får absolut inte bli längre än 20. Vi brukar ligga runt 16-17. Men tanken är att om du åker till jobbet, kanske inte har hunnit med. Det är ju många som har, det är barn och det är familj, och du kan inte sitta och läsa varenda artikel och varenda match som är. Då ger vi en uppdatering på de matcherna som är. Vi diskuterar ämnen, nyheter som har hänt. Och sen försöker vi hitta någon egen twist på det. Vi tycker till exempel att det var rätt kul att följa Ken Fagerberg på Färöarna. Så vi har ringt upp några gånger och frågat liksom, hur hamnar man där? Liksom. Och det har varit rätt kul och intressant att höra. Så att det är liksom lite vårt koncept.
Men det är fotboll ni ägnar er?
Bara fotboll. Bara fotboll.
Ja, ja. Men det är mycket att hänga med. Alla ligor och nyheter och sånt. Det är inte...
Nej, alltså det är klart. Sen vet du ju själv om du sitter och läser på. Man läser ju nästan varje dag. Så att mycket det är ju det i grundarbetet man själv gör till det jag gör på Viasat. Så att då blir det inte så där jättemycket mer arbete. Man tar en skärmdump på det som är intressant. Och sen så sitter de på kvällen och går igenom.
Uppväxt i Jönköping och fotbollskille från början.
Plus en del annat. Ishockey, botennis, tennis var väl de sporterna jag höll på med. En kort period med innebandy, men det gick inte när jag tacklade ut lite folk, så då fick jag inte...
Alltså, du är helt levrad på planen, Klasse.
Ja, det får gärna smälla lite. Mm. Jag är väl ingen dribbler, det kan vi konstatera. Men nej, så ishockey och fotboll var det framförallt. Jag slutade med hockey när jag var 16. Kanske hade lite mer talang på hockeysidan, men just i den perioden gick det som lite sämre. Du vet ju själv, det går upp och ner.
Vad spelade du då, i HV eller?
Nej, jag var i HC Dalen. HV var på många gånger att jag skulle gå dit, men jag tyckte då att det var så mycket träning, det skulle tränas på morgon och sådär, det var inte riktigt min grej. Så jag trivdes bra i Dalen. Man fick göra både och med fotboll och hockey, och så då körde jag på det. Men sen så, när jag var 15, då började jag spela A-lagsfotboll. I division 4.
IK Hejd,
moderklubben, slog ihop sen med en klubb som heter IK Reif och blev Östra SK. Och tyvärr så är det väl egentligen bara innebandy där nu. Fotbollen dog ut tyvärr. Som 15-åring så debuterade jag där då i A-laget.
Vad var positionen i hockey?
Center. Jag låg där snek på blå linjen.
Och så mittfältare i fotboll?
Anfallare från början, faktiskt. Så att jag tror det eller ej, men gjorde väldigt mycket mål när jag var ung. Och även då i de här zonlagen och sådär. Så var det var målskyttet. Jag värvade som anfallare också till Husqvarna FF. Men gick väl lite trögare där, och då tyckte tränaren att vi testade och blev omskolad till yttermittfältare, till vänster. Så jag fick ju träna upp det där träbenet ganska rejält. Men det funkade. Och det tycker jag är lite intressant. Jag kan bli lite irriterad när man hör elitspel säga men jag har inte så bra, min dåliga fot. Om jag, som inte var någon bollbegåvning, kan träna upp min vänster fot på ett år, så tycker jag väl att då borde de kunna göra det också, om viljan finns. Men jag fick, det var bara att använda vänstern träning efter träning. Så att, men det var kul.
Så du vill värva till Husqvarna FF?
Mm.
Mm. Vad tog du vägen sen då, rent fotbollsmässigt?
Jag var där i 4 år och hade rätt bökig period där. Det var ju skador, operation efter operation.
Var det knäna eller?
Nej, jag opererade ett löparknä innan jag kom till Husqvarna. Och jag hade inte missat en match innan det. Men sen så började benhinnorna, det var det första. Så opererade de 2 gånger. Ljumsken. En träning. Jag hoppade bara upp lite grann. Var borta ett år sen på grund av det. Hittade sen. Fick hjälp av Erika Petti. Gamla spelaren som var i MFF Öster. Hjälpte mig att få kontakt med läkare i MFF. Och då hittade vi problemet. Så då kunde jag bara spela igen. Så 4 år där. Hamnade sen då i IK Tord. var inte populärt i familje, familjekretsar.
Jag så.
Nej, IK Hejdå Tor, det var, kan jag säga, det är som Djurgården och AIK, och nu ska jag prata rivalitet. Så att, det var folk som slutade prata med mig, och det var även folk som slutade prata med pappa för att jag gick dit. Så, men jag hade fantastisk tid där, så det var jätteroligt. Och det här var ju då division 3, vi gick upp i tvåan ganska snabbt. Och
gamla tvåan?
Gamla tvåan, ja. Ja. Nuvarande division 1 är det väl, va? Så de åren i Huskvarna så var jag med och tog upp Huskvarna, och sen även gick och tog då. Sista åren Huskvarna gick bra, då spelade jag som ganska regelbundet. Och då vet jag att det var klubbar som var och kollade lite grann.
Vilka det var?
Motala vet jag var intresserad, låg i Superettan då. Men sen så började jag gå sönder igen, så att jag spelade egentligen bara matcher på hösten. Så ja, gick inte det strålande sista tiden. Så att, ja, sen drog jag till England.
Ja, du blev någon ligspelare.
Mm, otroligt kul.
Det låter tufft.
Det var det.
Och många långa bollar. Inte många spelvändningar i backlinjen.
Nej, nej, det var liksom, det var en otrolig resa på så sätt, för att jag kände väl någonstans att jag kände att jag var lite trött på Jönköping och ville testa något nytt, och då var min tanke egentligen att jag skulle flytta till Stockholm. Men vi hade en kille i Huskvarna FF, vi hade ett system i Huskvarna, vi var ganska mycket rullians på spelare. Att när kom en ny så var det som, hade vi typ ett schema, nu är det din tur att ta hand om den här, visa stan och visa hur det funkar och allt sådär. Och då när det var min tur, då kom ju en kille, Paul Malcolm, från Millwall. Och jag bara, kommer det fan också, ska jag behöva prata engelska, det här var ju lite jobbigt med någon som är riktigt bra då. Men, så det var väl lite stelt i början, men vi blev otroligt bra vänner. Och då när jag började prata om att jag skulle flytta, då sa han, varför sticker du inte till London då? Jag bara, ja, det kan man ju göra. Så ja, ganska snabbt inpå så hamnade jag då i London. Han hjälpte mig med klubb.
Vilken klubb var det?
Fisher Athletic. I södra London. Mm. Och
Crystal Palace land eller Millwall land?
Ja, det var både och. Land. Det var liksom både och. Ja. Det var antingen så höll du på Palace eller höll du på Millwall. Och det var väl kanske inte det finaste området som fanns. Jag kom om och åkte tunnelbana till Elephant Castle. Och sen fick man då ta taxi med, eller minicab då, till Surrey Ducks som arenan hette. Mm. Och det var en upplevelse på alla sätt. Fotbollen, managern som visade sig vara en gammal riktig gangster. Ja, vi pratade gangster. Gudfadern av södra London. Jag fick en chock. Jag, som alla, när jag åkte i taxi, jag bara, men Surrey Ducks. Ah, Dagan Arif. Och jag bara, vadå Dagan Arif? Och så frågade jag Paul. Han bara, nej, men bryr dig inte så mycket om det där. Liksom. Det fanns ju ingen Google på den tiden. Och liksom, man kunde kolla så här. Så, och det var väl ingen som var, så här, ja, pratade så mycket. Så sitter jag på väg tunnelbanan. Och så läser jag in i standard. Så slår upp mitt uppslag. Så här, Dagan Arif, former godfather of South London. Och då bara, ah, okej, okay, nu fattar jag liksom, vad grejen var. Och det var ju liksom, nu kan du läsa om Arif-bröderna som styrde hela södra London. Och det var ju inte något kramkalas, som vi säger så här. Så när han skällde ut den på träningen eller matcher, då tog det. Det flög tekanner och det var allt möjligt. Det var en kille fick sparken i paus. För han hade skjutit istället för att passa. Så svarade emot. Alla var så här, håll käften bara. Men det var bara, pack up, I don't want to see you. Och sen en del andra ord då som kanske inte lämpas här. Men efter matchen så var det liksom, då var det lugnt. Då gick man och tog en bira. Så det var otroligt hetsigt under match. Men sen var det hur soft som helst. Och farten gick ju, det gick ju så fort så att det var helt otroligt. Jag kommer första gången jag tog mot bollen så kom den och bara liksom smack. Det var ju som dobbarna liksom i stort sett rakt in. Och jag skrek på domaren och domaren bara, for what? Mm. Och då fattade jag att, okej, okay, det här är nivån. Alla hade skruvdobbar givetvis. Och det var de här rugbydobbarna, de långa. Och det skrapades gärna lite på asfalten innan jag gick ut. Och sen stod det en jättestor bytt. Alltså med vaselin. Jag sa, vad fan. Sen så alla gick fram och bara kletade in knän och höfter och allt sådär. Så man, aha. Sen gick ut på plan och bara, ah, okej, okay, nu fattar jag. Det var inte många grästrån på de där planerna och det skulle glidtacklas. Och, det var, men det gick fort. Och de var duktiga, jag kan säga så här, de non-league-spelarna, och jag menar, vi vet ju, Kenny Pavey kom ju till Sverige från non-league, och det finns massor av spelare som håller en sån otrolig hög nivå. Det är inga dribblingsräder, för då kapas det liksom. Ja, det är ganska mycket hit the channels att köra, men kul. En häftig erfarenhet, passar väl mig kanske lite bättre. Det var ju en ganska stor omställning att komma hem till Sverige och spela. Jag hade en engelsk tränare som sa, Claes, du kan tala på så här, det går inte. Liksom. Så att, men det var roligt. Fick spela under falskt namn, ska vi säga.
Vad heter du?
Colin.
Colin Anderson.
Colin Anderson.
Ja, va? Ja, det har vi. Tack. Du har ju fått ett nytt namn.
Ja, ja.
Tjena, Colin.
Vi har ju en kollega på jobbet som vet, vet om det, så han brukar kalla mig Colin.
Ja, bra. Ibland. Tack så mycket.
Nej, så Colin fick jag heta, för de hade inte hunnit registrera. Det byttes ju liksom, det kan ju vara 25 spelare som bytte klubb under den här vevan. Ja, men då sa de, jag har inte hunnit registrera. Så Colin Anderson. Mm. Okej, okay, och jag kom ju från Sverige och var ju så, tänkte på strikt om att oj, här det kan bli riktigt illa det här. Det förstår jag ju sen att det, så där hölls det på jämnt. Men när medspelarna stod där, Klås, jag bara, Colin för fan, så här, Klås. Och sen till slut, jag bara, men jag heter Klas i varje fall, kan vi inte komma över det så här, Klås, nej Klas. Jag bara, och jag försökte så mycket liksom, om du går i skolan, vad gör du då? Men jag tänder Klas, ja exakt. Mm. Och sen, Klås, då så det blev, man fick ta den. Så lite falskt namn fick jag lira där. Jag faktiskt spelade FA-cupen.
Jaha, oj.
De här kvalomgångarna till FA-cupen. Så att, det var kul att ha fått göra det faktiskt. Jag har en del gamla programblad kvar från de här matcherna när man spelade i Dr. Martins League, tror jag det hette. Men, och det är ju matcher hela tiden. Jag tror de spelar upp mot 60-70 matcher på en säsong, de här non-league-lagen.
Nästan som NHL-klubbarna, ishockeyspelarna.
Ja, nej, men det är en enorma mängd matcher och det är ganska bra pengar i många av de
här
klubbarna.
Vad tjänade du där?
Vad hade jag? Jag hade, det var ju länge sedan, men jag tror att jag fick 40-50 pund i veckan i varje fall. Men det flyttas väldigt mycket, så att det är många, fick jag lära mig tidigt, som hellre spelar i conference än att spela i League 2 som proffs. För du tjänar mer i conference och jobba. Mm. Så att de kan ligga... Det finns de som har liksom, säkert 1000 pund i veckan som spelar amatörfotboll i England. Och så ser man ofta liksom, om det kommer någon rik ägare, då flyttas väldigt mycket folk fram och tillbaka. Så här, så att, men det är intressant. Min första laguttagning kommer jag ihåg. Jag fattade ingenting. Jag kommer inte då från det här att man pratade siffror. Så när Doggen då tar ut laget, så var det precis innan avspark, så bara, Claes, number two. Jag bara, så fick jag tröja nummer två, så var jag tvungen att vända mig, så bara, på och vad är nummer två som får spela?
Högerback, så
ja, precis. Men det hade jag inte riktigt koll på. Nej. Då. Så jag fick lite snyggt bara fråga, vad spelar vi någonstans? Men det var en kul erfarenhet. Det är alla skäller på varandra. Hela tiden, konstant. Det var hårda ord, tufft spel. Det var ju rejäla utskällningar i paus. Men också man hade otroligt kul efter och under matcherna också. Så.
Jag tänker på det här, en scout som jag känner scoutar åt Premier League-lag, och han sa, jag har hittat en kille, han har bra inställning. Då bra inställning, det har väl alla, tyckte då den klubben. Det har väl alla, vad är då inställning? Det är väl ingenting att ta upp. Kan du berätta om den här, som du är inne på, den här inställningen som engelsmännen eller britterna är födda med?
Ja, den är ju, alltså den sitter, de skruvar upp sig själva något enormt. Och man kommer ihåg, jag kom in i omklädningsrummet och man liksom halvfeta och liksom, det var ju en del bakfulla och sånt, det, tränare säger, jag skiter i, du kan vara ute till 5 i natt. Men klockan 3 morgon av spark, då ska du vara bra. Och är du inte bra då, ja, men då åker du ju bort. Liksom. Så man kunde ju se folk som, ja, men man känner att du kommer inte orka i 20 minuter. Men de låsan rämmar upp och ner, fram och tillbaka. Och man eldar på varandra. Det finns en stolthet, skulle jag vilja säga, att kämpa, det kan du göra. Alltså det är liksom, det är grundnivån 1. Och du smäller på i tacklingar. Jag fick ju så enorm utskällning för jag gick in liksom, i en 50-50-duell och inte hade dobbarna först. Mm. Alltså tränade på sig, dum i huvudet, du kommer ju bli skadad. In med dobbarna, sulan först. Och det smäller, men det är inget gnäll. Absolut inget gnäll, det kan ju hetta till, absolut. Men det var bara resa sig upp, borsta av och så kör man igen. Men just den här... Det är det jag gillade som är med England här, enorma attityden och en tuffhet som ja, det, vi saknade den. Och sen gick den väl över gränsen många gånger med, ja, med till exempel vi på efter matcherna så på råd av liksom, initiativ av tränaren så fick vi rösta fram den som var sämst, inte den som var bäst. Och det fick du göra öppet, det var inte så här att man fick skriva någon lapp utan och jag sa, men det kan man ju inte göra. Jo, och de bara, de ser den fans, nu får du liksom bestämma det, så vem tyckte var sämst? Och det var ju bara liksom, jag kan bara, Paul, I'm sorry liksom. Du var crap idag liksom, bara, jag är ju bastard. Men sen var det okej liksom. Och det är klart att det här kommer man nog från Sverige som var bara, det är synd du sätter nästa målchans. Så här fick man en sån utskällning för man inte gjorde mål och, men jag gillade ju det där. Det finns ju de som kan tycka att det är liksom, ja, inte alls passar dem. Men för mig passar det väldigt bra. Och just det här att alltid ge hjärnet. Inte liksom vika ner sig. För du kan alltid göra ett arbetsskift. Oavsett vilken dag du har så kan du gå in och göra det du ska för laget. Och när du ser de här, och det är med den här förutsättningen, det var ju sådana bedrövliga planer. Det var hemskt, det var ju uppförsbacke ibland sen första halvlek och ner för i andra så att, men nej, så det var ett kul period att spela där.
Det blev bara en period för du åkte
Ja, jag åkte hem sen, jag var 27 och de ville väl att jag skulle stanna kvar, men jag stod och jobbade i en bar som de fixade jobb åt mig. Tidens sämsta bartender. Jag hade ju inte rätt, jag kunde ju inte en drink. Det slutade så här, klass, sköt du ölen där borta i hörnet. Men då kände jag att det liksom var, det var liksom inga jättepengar. Jag var väl lite så där. Jag vet att jag spelade även Sunday League då, där jag bodde i Barnet med pubben som heter Prince of Wales, vilket var otroligt kul. Så varje söndag morgon så var det ju match då. Och där var det ju ännu hårdare om man nu ska vara. För då var ju folk som inte var så vältränade som skulle spela. Och det var folk som var både bakfulla och fulla. Mm. Men otroligt kul gemenskap att vara med där. Men då vet jag att barnet som huserade där var liksom och kolla lite grann. Så det är klart att hade jag gjort samma grej idag så hade jag kanske liksom själv sökt upp på ett annat sätt. Men jag kände då... att stå i en bar för 50-60 pund i veckan och jobb, det var liksom, det är inte, jag var inte 19, så då kände jag att men då flyttade jag hem.
Hur var du i skolan då?
Jag var bra fram till högstadiet. Då hade jag bestämt mig för att jag skulle börja jobba som plåtslagare som min pappa, så jag var där ofta och gjorde pryade och sådär. Mm. Och då skulle man ju gå plåt och, eller verkstads. Och då frågade jag innan vad betyget var för att komma in på, och jag tror det var 1 och 9 eller någonting på de här gamla betygen. Mm. Och då frågade jag också vad får man om man är närvarande, en 2a.
Ja, okej, du satt igenom.
Ja, i stort sett så gjorde jag det. Och det fick jag ju sen betala sen. För jag fick ju, jag har ju gått om, jag gick, pluggade igenom de här åren sen på komvux och läste upp betygen. Så att, det är inget jag rekommenderar kan jag säga, för att det kommer...
Men är du utbildad plåtslagare nu?
Ja, jag jobbade som plåtslagare i 6 år. Ja. Så att jag byggde restaurangkök.
Var inte därför du har nytt kök här?
Ja, fast det har konstigt. Jag inte gjort själv. Och definitivt inte i plåt.
Vad jobbar mamma med?
Hon jobbade som inom kök. Gick bort 2002. Så hon var inne i restaurang. Och farsan var plåtslagare. Och han håller på fortfarande trots att han är pensionär.
Du, hur kom du in i tv-svängen? Hur gick det till? Alltså, det är ofta är det ju bananskalet.
Ja, det var ju ett jättebananskal. Jag bodde i England och sen så träffade jag lite folk. Och vi höll kontakten. Och sen... Så kom jag hem till Jönköping efter England och funderade väl på vad jag skulle göra. Och jag satt och klurade på, jag menar, började plugga på någon högskola eller universitet.
Vad hade du tänkt att plugga då?
Jag funderade faktiskt på översättare. Och jag tackar ju gudarna idag att jag inte hamnade där, för att ibland det tråkigaste finns det ju att skriva översättning på när man gör reportage eller textplattor.
Men du hade tänkt till där lite när du lärt dig engelska med
på. Så det var ju, jag läste ju proficiency i England så att, på dagtiderna. Men sen visade det att man var tvungen att ha ytterligare ett språk, så då var jag ju tvungen att läsa in ett språk till i sådana fall. Så, men då fick jag faktiskt ett samtal som, om erbjudande att komma och praktisera på Strix Television. Och jag tackade faktiskt nej först. Sen låg jag en vecka och funderade, så gick jag omkring och funderade, så bara, nej, det där kanske inte var så jäkla smart att tacka nej till. Så jag ringde upp och frågade om det fanns kvar, och det gjorde det. Och så åkte jag upp och bara träffade dem. Och sen en vecka senare så flyttade jag till Stockholm och... Ja, jag är kvar här än. Så det var väldigt snabbt. Jag hade ju ingenstans att bo eller någonting, så det fick man ju ringa. Så jag började med att bo i ett kök i Alvik en vecka. Sen så fick jag tag i ett rum i Solna som jag bodde. Jag hade en kokplatta, det var vad jag hade. Så det var inga gourmetmiddagar på den tiden. Så att, jag kanske slår med att mina plåtslagiga talanger där istället. Men så 2,5 år på Strix. Med allt ifrån att börja med att ringa in publik och sen logga och sen var jag rekvisitaassistent, eller jobbade med tävlingarna på Robinson. De här som gick 98-99. Det var häftigt, för då var det ju...
Var det Treutiger? Nej. Det var...
Treutigers sista år och Anders Uldins första. Och då var det ju, det var enormt i Sverige. Alltså vi fick ju skriva på sekretessavtal och allting, och folk var ju på hela tiden. Vem vinner och vem gör det här och vem åker ut idag? Och, så det var mycket frågor som man fick parera under de här åren. Men det var kul att vara med på några sådana program som ändå är, ja, de är så starka, alltså någonstans i svensk tv-historia. Inte att jag hade så stor del i det, men att bara, ja, varit en liten del av den stora apparaten. Så 2 Robinson, gjorde på rymmen, jagade rymmare, otroligt roligt var det, och lite andra. Men sen så 2000 så hamnade jag på sporten, och det var också lite så här chans.
Hur gick det till då?
Ja, vi hade en tjej som var på Strix Television som sen gick över till TV3 och blev redaktionschef på nyheterna. Så var hon tillbaka och hälsade på lite grann, och då frågade jag liksom om, ja, hur det var på sporten. Hon var, är du intresserad av sport? Jag bara, ja, det kan vi nog konstatera att jag är. Och då fick jag träffa Pia Gulle. Så jag fick testa och var med i en sändning. Och jag kommer ihåg så väl att jag skulle egentligen bara gått med och kikat lite grann. Men då blev Strömblad som satt och hjälpte till och redigera highlights och sånt här också. Hans grabb blev sjuk, så att, ja, Henke fick ju dra hem. Och då säger LVB och Pia, det gamla som vi känner igen då, som är på vårat jobb, att ja, men då får du göra det här. Jag bara, ha. Och jag kommer att Pia sa, är det kast? Ja, då får du, då blir det ju inget. Så vi satt och klippte ihop de här highlightsen. Jag fattade ju efteråt att de hade ju bra koll på mig att redigera och sådär. Men jag var ju väldigt nervös. Och sen det var ingen som sa någonting under hela sändningen. Och sen så satt vi efteråt och käkade.
Spikade du highlights också, eller?
Nej, det gjorde jag inte. Men det var ju första gången jag hade klippt någonting själv. Så satt med redigerare Peter Lundström där. Och sen sent efter sändningen när vi sitter, vi tog alltid en räkmacka efter sändningen där på Scandic där vi spelade in nere i Värtahamnen.
Ariadne, va?
Precis. Och då säger Pia, det där var stabilt. Vill du börja hos oss? Och så 18 år senare fortfarande kvar.
Ja, du har sett kanalen utvecklas.
Ja, herregud. Ja. Det har hänt otroligt mycket. Och det var, jag menar, det är en häftig, det är liksom MTG lite grann, som det då hette, nu heter det ju Nent Group, och men hela Viasat var liksom, det var häftigt, och det var kul att vara med under de här åren när Stenbeck hade liksom hand om allting, och det, då kunde det hända precis.
Du gjorde ju allt möjligt. Det var Amerikas Cup
och
det
som vi fick ju
hockey och det var allting.
Ja, när vi hade ju nyheter också. Mm. TV3 Sport och mitt första nyhetsknäck. Är det nog fortfarande bästa, tror jag. Jag fick testa på segelflyg.
Jaha.
Och jag gick ju dit kaxig och tänkte att ja, men det kan inte vara så. Ja, innan då så frågade han, ska vi göra en loop? Ja visst, sa jag, det kan vi väl göra sen. Jag tänkte, det går ju inte att loopa med ett segelflyg. Sen väl där uppe så insåg att det kunde man ju. Det vände sig lite. Det var en häftig upplevelse. Men så nu gjorde jag segelflyg, det var det första jag gjorde. Sen så, nej, men det var otroligt roliga tider. Susanne Sjögren var ju där, Rickard Segerborn, Erik Hustadius jobbade som redaktör bland annat. Och det var ju Mårten Andersson jobbade också. Och, nej, men det var snabba puckar, det hände grejer hela tiden. Och jag kommer ihåg då, precis som du nämnde med seglingen där, det var, då hade ju Stenbeck bestämt sig att vi skulle ha en båt, eller han skulle vara med i America's Cup. Och då skulle vi ju följa det här. Vi skulle ju följa det här enormt mycket. Och Pia frågade mig liksom bara, men vill du göra segling? Jag bara, jag kan ju inte ett skit om segling. Och han bara, nej, men det är ingen som kan här. Liksom. Så att, jag sa, ja, man får fundera på det en vecka i varje fall. Så kände jag väl att, ja, men det kunde vara kul att testa, och det är ju, om inte annat så är det ganska fina ställen och bra väder. Så att jag sa, ja, men vi kör. Så jag gjorde det i 2 år, sen även lite annat då, men det var otroligt kul.
Du fick flyga runt hela världen?
Ja, vi var ju, jag var i Frankrike i Sett, vi var i Danmark, vi var på Kanarieöarna, vi var i Nya Zeeland. Åkte vi runt med, det var ju liksom tävlingar på Marstrand och så här, och det var ju, det var otroligt roligt, och en enorm respekt för dem som är idrottsmän. Jag har ingen aning om att de tränade och jobbade så hårt. Alltså det var ju 7 dagar i veckan, så var de på gymmet 6 och körde en timme, frukost, ner, började fixa med båten, i med båten i vattnet, för den här jäken tål ju inte vatten, helt otroligt. Och sen var ute till havs då till 6-7 på kvällarna, upp med båten, reparera det som är trasigt, kanske kom hem i 9, 10, 11 och sen samma dag, eller som samma procedur, dag ut, dag in liksom. Och inget gnäll, så att det var respekt för dem, och var häftigt att åka med på de här båtarna också, alltså jäklar, de bara håll händerna undan, det var liksom, det rök ju liksom kablar, det var ju någon som ja, med ett finger där vi. Så nej, det var kul att få uppleva det faktiskt. Så nu kan jag sitta och kolla på matchracing, segling, och jag kan inte säga att jag fattar särskilt mycket, men jag kan förstå liksom ändå vad det är.
Hur kom ni in på fotbollen då? För det är ju ändå det som har legat i närmast om hjärtat. Eller som ligger i närmast hjärtat med tanke på att du...
När jag spelade själv, ja. Ja, men det var ju Champions League som jag skulle börja jobba med. Så när jag började på Viasat så var det ju tanken att jag skulle jobba med... först så var det bara Champions League som redaktör. Och hjälpa till, ta fram allt material, klippa. Och sen under sändningarna vara med och sitta med highlights och ta fram det som de man vill ha i pauser och efter. Så det var där jag började. Och sen så fick jag då sakteliga testa på lite andra saker på TV3-nyheterna. Och det var ju en tid också, ja, det vet du ju själv när du var på Kanal Plus där och som det hette på den tiden, att det var ju med att en anda att man fick testa på saker, men det var liksom, ja, men kör på det, testa det här, och så fick man se om man landade eller flög och sådär. Så själva kommenteringen började med, jag kommer ihåg jag gjorde ett kommenteringstest på någon 3-lagsturnering. Det var jättekonstigt. Så de, Ajax var ena laget. Jag vet inte vilka det var med. Men de spelade om en halvlek var. Det var liksom jätteudda. Mm. Så det gjorde det. Sen kommenterade jag inte på ett tag. Och då förstod jag att nej, men det var inte, det var inte jättebra då. Av förståeliga skäl. Men sen så fick ju vi Allsvenskan. När vi gjorde avspark. Och då var man ute på arenorna mycket och gjorde highlights och klippte och spikade snabbt ifrån arenan. Och det var en otroligt bra skola. Så det var egentligen där, tror jag, det började sen ta fart. Och därifrån så började jag sen kommentera championship-fotboll. ganska tidigt. Jag tror det här var 05 eller något sånt där. Och ja, sen har det liksom rullat på därifrån. Så att, men sen har jag ju varvat då med reporterjobb, med redaktörsjobb fortfarande och kommenteringar även lite.
Lite programledare.
Ja, precis.
Vad tycker du roligast då? Är det mixen eller?
Nej, det är mixen. Mm. Alltså det är ungefär som när du får samma fråga. Du får, jag vet inte, ja, får ju tusen gånger.
Jag ställer samma frågor som jag brukar själv få.
Ja, och det är liksom, skulle man bara göra det ena, alltså det är klart att alltså kommenteringen kanske ligger värmst. Men sen är det otroligt roligt att komma ut och träffa spelare, ledare och andra inom fotbollen. Eller hockeyn, eller boxning, eller UFC, vad det må vara. Sen är programlederiet ganska nytt, så det är en otroligt kul utmaning. Så det tycker jag också är jäkligt.
Det är mer teamwork.
Ja, så det är, men det är en annan, en del av det, och väldigt kul. Plus att man då sätter sig en lite ny.
Men som kommentator gör du ju själv, du gör din match, du är beroende att matchen är bra. Men som programledare så är det ju, så ska du ju pussla ihop någonting.
Så är det ju.
Sen kanske inte lika mycket action, du får synas, det kan ju vara kul ibland. Så att det finns ju olika bitar i den.
Ja, nej, men det gör ju det. Alltså, och det vet du ju själv, om man sitter och gör en match själv. Du vet ju att det är bara upp till dig. Med förberedelse och sådär.
Sen är det upp till matchen om det blir trevligt.
Ja, ja, nej, men så är det ju. Alltså, är det en dålig match, då är det ju slitsamt. Är det en bra match, då kan du lägga undan alla papper du har. Nu är det ju bara att följa med spelet.
Men du, en sak som jag kom på nu. Du har ju nobles för italiensk fotboll. Var kommer den ifrån?
Den kom ifrån att jag ganska tidigt började titta på Uno Cruz Due. Det var när jag spelade i Huskvarna, så låg vi ofta och kollade på italiensk fotboll. Innan, vi spelade ofta söndag eftermiddag klockan 6, och då var det ganska bra att ligga och kolla på de här matcherna innan. Ja, och sen så åkte man till samlingen. Så att, men jag har alltid gillat den italienska fotbollen, så den har jag varit svag för länge. Så att det jag gillar då med den engelska, med liksom passionen, energin, så gillar det taktiska i italienska, lite rävspelet. Att, och sen var det ju, menar, under de åren, det var ju världens bästa spelare spelade i Italien. Det var ju punkt slut. Det var ju världens bästa liga under rätt många år där. Och då gillade jag liksom hela spektaklet med läktaren och liksom lagen, stjärnorna. Så att, jag tyckte det var en kul tid att följa italiensk. Och den har liksom någonstans lyft med mig att det här, där man väntar och man ser det taktiska, det kanske är otroligt kul.
Du, jag tänkte på, du är en liten pionjär. Nu är det ju inte så konstigt, men när du kom in, du är smålänning, just Lasse där fall Lindeborg också. Men alltså och du har ingen grov småländska, men det är inte speciellt vanligt. Du hör sällan smålänningar eller skåningar som kommentatorer. Däremot som programledare är det ju väldigt vanligt, men som kommentatorer. Hur var det då för ungefär 20 år sedan när du kom in och hade lite dialekt?
Jag hade ju mycket mer dialekt tidigare.
Har du slipat bort den?
Ja, eller? Det har väl kommit både av, det får jag ju höra när jag är i Jönköping, att det är därför lite så här, men statslös, man säger, men pratar stockholmska, sen mina polare som är i Stockholm här, hör du bonden? Så att man bara, okej, spelningen, vad jag gör så är det fel. Men nej, jag vet ju med mig om att visst, det är inte mycket småländska kvar just nu. Men det var ju, det var liksom inget medvetet val, men jag vet att PA var ganska tidigt inne på med hela redaktionen. Och det gällde alla att vi skulle gå och så en logoped och lära oss med artikulera. Att med vara på det. Och det kände jag väl ganska tidigt när man började läsa in inslag och sånt där. Jag menar, i småländskan och framförallt i Jönköping, det finns ju inte ett R. Att det var man ju tvungen då att börja få med så mycket det gick i varje fall. Och det fanns ingen krav på att vi skulle ta bort någon dialekt, inte på det sättet, utan bara med att man skulle artikulera.
Men det är inte så länge sedan det var riksvenska som gällde i medierna.
Ja, nej, absolut.
Det är inte så länge sedan. Idag är det ju inte så.
Nej, det är ju ganska öppet. Och det tycker jag är bara positivt. Så att, men nej, så det var liksom ingenting, något krav ifrån. Men sen har jag väl lärt mig mer och mer med när man jobbar, att ju mer du artikulerar, desto mer sparar du din egen röst. Det har ju hänt några gånger att den har försvunnit. Jag vet att du inte riktigt har det problemet, men
peppar.
Peppar, peppar. Ja, nej, men det har hänt några gånger. Jag vet, jag gjorde en match Bale gjorde några kanonmål och jag var liksom lite förkyld, och sen efter andra målet då kom det inte ut mycket från min pipa. Ja, precis. Och då är det inte roligt. Och jag menar, vi har ju några som har, Glenn har ju haft lite problem också. Så att det har jag fått lära mig, att artikulerar du så sparar du också rösten. Så det har varit... Men det är klart att jag tror att när man sätter sig och tar på sig headsetet så blir det väl en liten annorlunda sätt att man pratar generellt. Ja,
det vore ju hemskt om vi gick runt som kommentatorer. Claes Andersson hämtar en kopp kaffe, placerar den framför mig. Det ryker lite lätt. Du kom. Det hade ju varit helt jobbigt för
mig. Det varit...
Ja, jag tror det.
Ja, man har varit inspärrad istället.
Ja, du kommer inte med vita rockar. Vad jag tänkte på, det här är ju också en intressant sak, för här är vi ju alla olika, förberedelserna. Hur lägger du upp det? Vilka lappar skriver du? Vad stoppar du dina fusklappar? Hur, alltså för där lika många kommentatorer som det finns, lika många system finns det.
Så är det.
Ja.
Jag har mitt eget sätt. Jag har lite... post-it lappar på sig. Nej, jag skriver upp när jag ska göra ett lag, så skriver jag upp alla spelarna, vad de har. Då skriver jag givetvis namn och nummer, och sen är det vilken klubb de kommer ifrån, när, vilka klubbar de har representerat, landslagsspelare, har de, ja men är det något särskilt?
En liten biografi på
en
varje.
Biografi på alla, och sen då liksom sista som jag har, det är liksom hur många matcher spelar de i fjol, och det är ligaspel som jag tar, och antal mål och även inhopp då. Så det har jag, och det har jag liksom grundligt då, och så det har jag med mig typ hela säsongen. Och då klipper jag sen ut de här, lite knep och knåp. Du har ju sett mig när jag sitter och klistrar och sådär. Och då gör jag så att jag i fotbollen gör så att då sätter jag upp dem i den taktiska uppställningen som de spelar. Och då kan jag lätt se om det är högerbacken som har boll, och kan veta jag ska snegla någonstans, att ja men det är där, ja men det är han. Och så till slut så ser man ju ett system med vad spelarna är liksom, om det är några nya lag man gör då framför allt. Sen själva infon, så har jag alltid under veckan när man sitter och läser, då printar jag kanske ut, om det är en artikel om lagen jag ska göra, då printar jag ut den så jag har den, att man kan, okej, det kan vi hänvisa till, det här har hänt liksom, och då kan jag stryka under vissa saker. Annars så har jag alltid liksom tabell, position, mål, skillnad, hur många matcher de spelat, hur många de har vunnit, senaste matcherna, vad har de för trender, är det tre raka utan förlust, som då har jag det där. Kommande matcher, längst ner så har jag all information om tränare. Jag har i mitten så brukar jag ha liksom listan på skadade spelare, avstängningar. Så det är liksom grundbasen där. Och sen så fyller jag i med lite olika anekdoter, lite saker man hittar, taktiska saker, statistiska saker.
Kan man läsa på för mycket?
Ja, jag tror det. Att det blir för mycket. Och då är den meningen att du läser på för mycket så att du nästan blir trött. Och det fick jag lära mig ganska tidigt. Jag hade förmånen att ha Tommy Engstrand lite grann som mentor när jag började. Och han sa alltid, står det mellan att läsa på och vara utvilad, så väljer jag alltid utvilad. Det är bättre att du liksom tar en extra timme och sover i sådana fall, så att du är skärpt när du ska sitta, för då är du med tajmingen och så här. Istället för att kanske läsa på jättelänge hela vägen fram och så är man lite trött och inte riktigt skarp när det väl gäller. Så det har jag väl med mig, att när jag kommer till ett sånt läge, men då kanske jag hellre gå och knoppa en timme eller gå ut och går, eller gå ut. Jag tycker det är skönast egentligen läsa på, gå ut och springa eller gå och träna, rensa skallen, duscha och sen åka in till jobbet och sen göra de sista förberedelserna. Och då är det ju lite det att man tar fram de här statistikpapperna som fanns, och beroende på vad man sitter på vårt jobb, vilket kommentatorsbås man har, så kan man antingen pinna upp dem, eller så får man tejpa upp dem, eller så får man ha dem i en liten hög. Så att så jobbar väl jag ganska mycket då. Men hockeyn är lite annorlunda. Då har jag bara numrerat ett och neråt. För att det går så fort och det, är liksom, det går inte att göra i femmer. Då har man inte en chans och de byter femmer fram och tillbaka. Så, här, så att, då gör jag bara i rak nummerordning och så skriver jag informationen vid sidan av.
När det gäller information så tänker jag så här. När det är en bra match så kanske du använder 40% av det du läser på.
Mm.
Är det en dålig match kanske du använder 120%. För du säger, det är alltså, du upprepar det några gånger. Om du tycker att det känns, bara för att ha någonting att säga för att försöka förhöja. Plus att människor kommer och går ifrån en match, speciellt om den är dålig så sitter de inte klistrade. Känner du igen dig där också? Du är mer sparsmakad i en match som böljar fram och tillbaka?
Ja, nej, men så här, böljar det fram och tillbaka. Ja, men då är det ju bara, som, då är det någonstans bara hänga på. Mm. Då är det bara följa med och... Sen absolut, om det är någonting man har så vill man ju kanske berätta det. Och om det är något viktigt, man kanske inte tar fram någon så här skitstatistik som inte är så mycket i det. Men hittar man någonting som är bra eller att personen zoomar in om man har läst en artikel om det här, då kan det vara läge liksom att berätta det, tycker jag. Men det är ju den svåra konsten att dels tajmade rätt när man ska göra det. Ibland sitter det som en smäck och ibland har man ett jäkla oflyt. Man påbörjar någonting, det verkar hur långt så kommer det en långboll, en skarv, och så är det en målchans och man bara sitter, hopp, där kom det lite fel. Liksom. Men så är det ju. Och sen vet du själv, du måste ju också agera väldigt annorlunda om du har en expert med dig eller inte. För då blir det ju som ännu mindre utrymme för att dra massa statistik, för då är det som en expert som ska ha sin roll, och då är det också att man inte klampar in på den, att man inte då är expert själv. Så att det är ju många olika aspekter.
Fostrar du experterna? Säger du åt dem strängt eller gör du det lite försiktigt om de pratar för mycket? Om de är inne och klampar på ditt område med statistik och liknande till exempel.
Nej, det gör mig ingenting.
Nej, men alltså om de pratar för mycket. Säger du åt dem då lite, vi taggar ner lite så sköter jag det här, eller låter du bara...
Nej, men det handlar väl om att om man sitter och man märker att någon börjar bli för lång och det börjar närma sig mål, då får man liksom ge dem en gammal helig knuff. Bara,
gå in bara.
Ja,
att man börjar följa bollen, ja, eller pucken.
Ja, men det är ju också en sån här grej. Det är ju ett samspel och det tar ju tid att liksom lära sig när den andra brukar kugga in och när den andra, vad den inte vill ha, att man kanske inte ställer frågor för man sätter den andra på pottan, för det kan vara någonting man kanske inte har riktigt koll på. Det vet man ju själv att man kanske inte vill ha liksom från experten. Ja, men du kanske vet hur många nickmål den har gjort. Man bara, nej, jag har inte en susning, och då blir det lite så här.
Men det har du ju.
Nej.
Du var inne på Tommy Engstrand, den här gamla skolan. Jag har också fått förmån att jobba med Tommy, Bengt Rive hade jag. Mm. Alltså den här generationen före. Hur har du tittat och hur har du lyssnat och hur har du lärt?
Ja, vi hade ju Tommy och vi hade ju Lasse Kink hos oss. Och det var väl kanske de två främst som jag pratade med. Och det är klart, man alltså Tommy var ju väldigt så här, men i början har han på liksom att, men håll det liksom ganska neutral och strikt, börja inte sväva iväg, utan allt eftersom som du känner dig säker på liksom, eller säkrare på det du gör, då kanske du kan släppa fram din personlighet lite mer. Men annars så var lite strikt. Och sen pratade jag ganska mycket med Göran Zachrisson också. Som var otroligt nyttigt när man precis i början, och det är ju nyttigt även idag för man behöver påminnelse. Och det var just att försök aldrig vara rolig. Det var liksom någonting jag tog med mig, att du är inte komiker. Då är du liksom, komik handlar om timing, och visst, du kan ju ha flyt någon gång om man ska göra någonting, men blir det roligt, då är det ju för att det kommer av sig själv, inte att man har suttit och planerat det. Så att den har jag med mig. Och sen är det ju, det är ett yrke, och det vet du ju själv som är, jag menar, är du försäljare så kan du säga, kolla här de här siffrorna, jag har sålt så här mycket. När det kommer till vårt yrke så är det ju väldigt mycket tycke och smak. Det kan ju vara någon som tycker att den här är jättebra, men som jag tycker den är skitdålig. Det är ju så det är, vi tycker alla olika. Men där tror jag liksom att, och det var lite det Tommy var inne på, men håll det liksom till det liksom basen någonstans. Så att, och det är väl någonstans man alltid kan gå tillbaka till, tror jag. Men sen allt eftersom att hitta liksom sin roll. Det är väl, och sin stil. Jag vill, nu känner jag väl kanske mer att jag vet hur jag vill förbereda mig. Hur mycket jag känner att jag behöver ha läst på för att känna mig trygg när jag går in. Absolut, det kan kännas ibland att ja, nu har jag nog säkert på med mig för mycket. Men jag tror att du har suttit där likadant som jag. Det kommer en match och det blir ett break på 10-12 minuter. Någonting. Har du ingenting då, då är det jobbigt. Mm. Och då är det som det är rätt skönt att ha en del att falla tillbaka på.
Ja, fördelen är ju att man använder det fast man inte behöver.
Nej, precis. Alltså det är ju
ja,
absolut.
Det kan komma på mig själv ibland att jag tycker att det är så himla roligt att läsa på. Intressant, så jag vill ju tala om det och jag känner när jag sitter och lyssnar att
ja, nej, absolut. Det har vi ju alla gjort. Och den gör man ju liksom, det är ju en ständig konflikt. Och ja, men jag har haft lappar uppsatta där liksom, jag har skrivit på tv som håll käften. Liksom,
du, om det kommer en kille springande, Klas, hur blir man, vad är det viktigaste om man ska bli en bra kommentator? Vad skulle du säga till dem då? Det viktigaste.
Ja, den där är så svår. Ja, du vet ju.
Vet du vad Mats Strandberg svarade?
Nej.
Det absolut viktigaste, det är att ha skruvlös. Att tycka att det är roligt. Att nästa match är rolig. Alltså,
du måste ju ha ett genuint intresse. Mm. Alltså jag tror att det viktigaste är du där, och det spelar ingen roll vad du än gör, är du där för att bli känd, då är du liksom, då är det bara till fel ände. Du måste ju vara där för att du tycker att det är kul, att du vill berätta en historia, att du vill förmedla någonting. Jag hade inga drömmar om att bli kommentator när jag var liten. Det fanns inte ens när jag liksom började jobba på Strix att jag skulle kommentera fotboll. Det började kanske mer växa fram efter år 2, 3, 4 kanske, när jag var på Viasat, att ja, men det där kanske skulle vara kul att pröva på. Så jag har inte suttit och liksom och refererat i bilen eller så här, utan jag har mer haft mitt mål, det var ju någonstans att spela själv. Så jag har inte haft den ambitionen någon gång att jag ska bli sportjournalist. Men vilket råd, ja. Torrkör själv. Det är väl det. Och sen är det är ett ganska smalt yrke, det kan vi ju lugnt säga. Men jag skulle väl säga, nu finns det ju mycket möjligheter som inte fanns när vi började med webb-tv, mindre kanaler som kör. Det kanske är lokalt att man vissa tv-lag eller tv-lag, klubbar sänder sin intern-tv. Det där är ju ett ypperligt starta, för det tar år innan man känner. Jag menar, jag har hållit på med det här nu i, jag vet inte hur många år, men jag känner mig långt ifrån klar.
Alltså, du har inte gjort din bästa match ännu.
Nej, det hoppas jag.
Det var en intervju med Arne Hegerfors. Den kommer så. Den bästa matchen kommer.
Den kommer.
Så måste det vara. Den, när allting sitter perfekt.
Ja, men så är det.
Det finns alltid någonting.
Ja, men så är det. Sen vissa dagar kan man ju åka från jobbet skitbesviken. För att man kände att man inte hade tajming eller att det inte satt där. Och ibland kan man ju känna att man är inne i matchen, spelar ingen roll vad jag säger, så kommer det här funka. Så du kan säga att Rod Stewart är på matchen, så kommer de zooma in den här jäken inom 10 sekunder. Mm. Alltså, ibland så har man flyt. Och där tror jag just att det grundar sig kanske mycket på att, alltså, att man känner att man har ett flyt. Och det tror jag alla som kommenterar känner med sig. Det är att man är väl förberedd. Att man kan släppa.
Att man bottnar.
Att man bottnar. Mm. Man vet det. Men jag har läst på det. Jag behöver inte sitta och fundera.
Skulle man kunna säga att det är som ett lag ungefär? Du har ett spelsystem som alla är införstådda med. Sen börjar matchen och ibland bara stämmer alltihopa. Du behöver inte ha något spelsystem för att det bara funkar. Men om det skulle börja gå lite trögt och så har du någonting att falla
till. Ja, då får man gå tillbaka till 4-4-2 och lite långa bollar på bänk kanske. Men nej, men lite basic bara.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Du, den häftigaste eller den bästa, apropå bästa matchen hittills du har gjort, som du känner sina... Ja, ofta är det ju det i symbios med att matchen har varit bra och lite speciell som du minns den. Men har du något sånt där minne som du som jag vet att som reporter hockey-VM Riga 06 när Sverige vann både första OS och sen VM. Men har du någon sån i fotboll? Alltså som kommentator eller ishockey som kommentator och kände att hoppsan Kerstin.
Jag är så dålig på att komma ihåg faktiskt. Ja. Det var jag likadant när jag var spelare. Jag kan spela mot någon och sen träffa på parkeringen, för jag hade inte en aning vem det var som hade matchtröjan på sig. Och jag kan vara likadan, jag kan sitta och säga, oj, kommenterade jag den matchen? Det minns jag inte. Men matchen som jag kommer ihåg, den första on-site, den kommer man ju givetvis minnas. Det var Real Madrid-Roma.
Fick du debutera på Santiago Bernabéu?
Ja.
Oj, oj, oj.
Jag och Glenn Hussein på den tiden. Så det var ju en otroligt häftig upplevelse. Och sen hade jag mycket Roma den perioden, men jag hade två matcher som jag minns så mycket väl, och det var Roma Milan och Roma Inter på Olympico. Och det var första gången, det var ju guldracet där, jag kommer inte ihåg åren, men då var det ju fullsatt på Olympico för första gången sedan de hade vunnit ligan Roma. Och det när de drog igång Roma, 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 och det drog, och det började ju Glenn Strömberg sjunga med, och så fick ju knuffa till honom, Glenn vill ligga ut, så du kan inte förstöra hela låten här.
Nej,
nu
han som är Atalanta.
Ja, men det var så en enorm stämning, och matchen men du vet, det finns en rytm i italiensk fotboll, och hittar man den så passar den nog mig ganska bra. Jag gillar den också, att det kan växla upp och lite ner. Men det vet jag sitter och följer matchen, så känner jag att Glenn knuffar till mig. Vad är det nu? Så bara pekar ner och tittar. Då står det som då det är hela Stadio Olimpico som bara hoppar. Och precis där vi sitter i kommentar, så sitter ju hedersläktaren nedanför. Och de också bara står och hoppar. Och då känner man bara, ja, det här är ju rätt okej faktiskt att sitta och jobba. Den minns jag väldigt väl just på grund av just att det var sånt enormt tryck. Så det är väl de som sticker ut. Sen har man ju... jag måste ju någonstans säga Leicester-Watford. När det är den otroliga vändningen. När Leicester med Jamie Vardy på bänken faktiskt har straff, och det här gäller, det är semifinal i Championship, det är playoff, och om det var den som skulle vinna playoff, jag kommer inte ihåg vem som skulle gå upp, men Sola var i alla fall tränare i Watford. Anthony Knockaert filmar till sig en straff i 91:a minuten tror jag det är. Och det är sånt jäkla liv. Och han vet ju att jag har mål där, och då är det Leicester som går vidare. Och han tar ju straffen själv, bränner den. bollen hamnar, det blir kontring och de sticker iväg direkt Watford, och det är Troy Deeney som då skickar in målet, och han springer i stort sett. Sola gör ju en Mourinho och springer över hela plan, och det blir Watford då. Just det här, där fick du liksom allt nedkokat i, liksom, i några sekunder med liksom filmning. Det var som folk var förbannade. Han bränner. Du har syndabocken. Du har målvakten som en stor hjälte. Och sen då Deeney som gör målet, som skickar de här vidare. Det målet, det kan jag säga, då var det rätt kul att jobba. Liksom. Man vet inte hur man ska lämna från en sån match. Ah, ja, vi lämnar här nu.
Det märkligaste då, det konstigaste, det mest annorlunda som du har varit med om?
Ja, det är väl egentligen ganska lätt. Det var ju hela Stefan Liv, ska jag säga, tragedin. Jag sitter och kommenterar den matchen. Det är Salavat mot Atlant.
Just det, de börjar en match tidigare.
De börjar precis. De som spelar finalen börjar också
en
dag tidigare. Och jag är ju då god vän med Stefan. Och pratar ganska mycket på bröllopet och sådär. Och ska göra den här matchen. Jag gjorde ju väldigt mycket KL då. Och han hade ju precis gått till Lokomotiv ifrån Sibir. Och jag åker in och ska liksom, ska bli jättekul, ny säsong. Och så jag ringer faktiskt Stefan i bilen på väg till jobbet. För att kolla sista, liksom, om han har någon information och liksom, bara hur han mådde och sådär. Men det är inget svar. Och jag tänker att de ska väl... Ja, men de är på resande fot eller så, tränar de. Och sen börjar jag liksom, jag går in och sätter mig och börjar matchen. Och vi har ju en del svenskar i Atlant. Fernholm spelar ju där bland annat. Och så har jag även pratat med honom lite grann innan. Så att, ska bli superkul, ny säsong. Och allt, en hel del svenskar där. Och så sitter jag och kommenterar. Och så har vi ju... glasdörrar där vi sitter i kommentatorsbåsen, och då ser jag Rickard Segerborn då, som var vår hockeychef, stå utanför och typ knacka lite grann och kommer in, och så ser jag att han sen, ser sådär nästan tveksam ut, och så jag bara, kom in, och så kommer några lappar, och du vet ju själv, alltså, det kan ju vara att det har hänt någon ny förvärv eller något stort eller så här. Man bara, så jag tar den här lappen och så börjar jag som läsa, och står lite bara, men Stefan Liv i flygolycka. Och jag tittar på den, så jag tittar på Rickard, och han vet inte riktigt hur han ska hantera det, och jag kan liksom inte riktigt ta in information, så jag läser det igen. Jag bara, okej. Och då var det så här, bara för någon vecka tidigare så hade det varit en artikel i någon av tidningarna att flygdrama med tv crew och sådär. Och då var ju en bild, och det stod igen om man känner stod typ och tom sig, och det var liksom ingenting. Så jag tänkte, men det kanske inte är sådär jättemycket, men det är klart att man känner någonting att kroppen. Så jag fortsätter ju då och kommenterar, för det är ju ingenting som är bekräftat. Och sitter ju samtidigt då och går in givetvis på tidningarna och liksom uppdaterar vad som händer. Och det kommer ju liksom inte så jättemycket information. Det kommer lite mer att från vad de har flygit och sådär. Men det är som ingenting som någonstans är bekräftat, eller vad som har hänt, eller bilder eller sådär. Och matchen pågår. Jag känner att det blir jättekonstigt. Man sitter liksom bara, vad har hänt? Eller som, Stefan varit med en flygkrasch här nu? Liksom, är det en jättekrasch? Är det bara en liten krasch? Alltså man vet ju inte riktigt, i och med att man vet att det kan dras ganska mycket på den här typen av saker. Men sen helt plötsligt så avbryts matchen. Och så kommer presidenten Medvedev ner och tar micken, och han ser ganska tagen ut. Och jag fattar ju inte ett ord vad han säger. Men det börjar klämta någon slags klocka, det kommer jag ihåg väldigt väl. Och så läser han upp, och så ser man liksom att de zoomar in spelare, och Viktor Kozlov börjar liksom bara bryta ut och gråta, en spelare. Man ser en massa andra spelare skaka på huvudet och publiken sitter nästan som i chock. Och sen så fattar jag då att ja, men matchen är avbruten. Och då är det som, ja, det är ju bara runda liksom. Och ja, sen så kliver jag ut och man är klar. Man bara, jaha, då står ju liksom flera på jobbet som var ja, jättebra allihopa. Men det sjönk som inte riktigt in. Jag började ju ringa, jag ringde Davidsson direkt, var inget svar. Jag ringde Petra Säck, fick inte tag i honom heller. Jag ringde någon till. Sen fick jag tag i Daniel Fernholm som då satt i omklädningsrummet som spelade Atlant. Och han bara, vad har du hört? Ja, men liksom, ja, jag har hört att de har kraschat, men liksom inte ja, hur många som är med och liksom hur det är med Stefan, ingenting liksom. Så jag åker hem och sitter där liksom och ja, vi försöker väl få den information vi får. Sen så, ja, så kommer ju då beskedet att ja, men han har ju gått bort där då. Och det är väl någonstans på kvällen som det droppar ner liksom att... Nej.
Ni var som sagt väldigt goda vänner.
Ja, sista gången jag träffade honom det var ju när han gifte sig då. Det var ju 2 månader innan eller 1 månad ungefär. Och det var här uppe i Stockholm och 2 dagars bröllop, fantastiskt roligt. Så att det var ju otroligt skön känsla liksom. Det är det ju fortfarande att man, det var 2 fantastiska dagar man fick tillsammans där. Och jag kommer ihåg att vi kramade varandra innan vi åkte. Sen hördes vi lite grann då på telefon och ja, men på olika chattar och sådär. Och alltså det var en konstig situation och liksom ja, men vad gör man, hur ska man hantera, jag visste, det var ingen som var klart, men det att sitta och behöva liksom i direktsändning berätta att en riktigt bra kompisar har dött i en flygkrasch, det blir ju liksom rätt bizarrt. Så det klippet har jag aldrig sett. Jag kommer nog aldrig titta på det heller, tror jag. Just den, ja, den, det var jättekonstigt. Och sen var vi ju på minnesstunden veckan efter och det var otroligt fint och tacksam att jag som var där och på begravning så här. Det var så det, men det är en, det blir en påminnelse någonstans varje gång. Dels när man går och sätter sig i båset där jag satt, så blir det ju en påminnelse om vad som hände och sådär. Och man gör KL eller om det är Tre Kronor, och det är klart att det finns så där hela tiden att man saknar. För det var en rolig jäkel. Och jag kan ju bara tänka mig då liksom med familjen och barnen och allt sådär liksom. Så vad man själv känner att vad de har gått igenom. Så det var, ja, det var tuffa tider. Så när det händer så här med dödsolyckor så här, så då kom allt sånt där tillbaka ganska snabbt. Men alltså det var, ja, utan tvekan det märkligaste som har hänt. Och det, ja, något mycket värre än så där kan jag nog inte tänka mig, att man kan liksom behöva liksom sitta och göra det. Skulle vara, ja, nej, det var, nej, en situation jag inte önskar någon annan, så kan jag säga.
Klas, vad har du för visioner nu, om vi ska byta ämne snabbt från det här lite? Nu har du börjat med målklubben och så kommenterar och så har du podden, lite olika ben sådär. Har du något sånt här drömprojekt som jag skulle vilja leda, Melodifestivalen eller något sånt? Förstår du vad jag menar? Ja, jag bara tog ett exempel. Ja,
ja, ja. Det ska vi nog inte in och klanka på där, tror jag. Jag kan inte sluta väl för någon, tror jag. Jag vet inte, det är klart, men det finns ju alltid en ambition att utvecklas och testa nya saker. Programlederiet är ju en kul grej och det skulle jag liksom vilja utveckla mer, för där har man ju bara varit inne och touchat.
Ja, du kan ju hoppa in bra i tennis när
tappar
just den och du hoppar in och kör det så att
får man hoppa in. Sånt är ju jättekul, ja, när det blir lite här oväntade. Ja. Så men när man inser ju, när man ser Ola, Niklas och de, att man har ju en jäkla bit kvar liksom, och skickligheten just att kunna liksom parera och tror inte att liksom, det är ett otroligt komplext jobb. Du har själv gjort det. Du vet att det är, liksom, det är folk som snackar i örat. Det stryks grejer, det tillkommer grejer. Man ska vara på dit och av. Du ska liksom komma på frågor. Och, så att det är någonting jag skulle vilja utveckla mer.
Ja, men jag tänker en sån här... Jag menar, ska vara riktigt ärlig, ibland så är det så styrt så att det är inte så, ibland är det inte så svårt att vara programledare. När det blir något fel, då kan det vara jättesvårt, va?
Ja,
ja, så att vi ska, men jag tänkte,
men du tänker mer så här med VM-final, ja, eller?
Då är det stort, då är det trycket så att säga, då är det, men, ja. Men jag tänker, är det något typ av program som du skulle vilja göra mera? Alltså den typen, alltså är det någon typ som det här programmet skulle jag vilja leda, eller den här matchen skulle jag vilja kommentera, om det finns någon sån där drömmar, visioner?
Att drömmatchen och kommentera, det skulle vara Boca Juniors och River Plate på plats på La Bombonera
i Buenos Aires.
Ja, det hade varit så jäkla häftigt. Ja. Och Maradona bakom sig eller någonting. Men nej, det skulle ju vara en otrolig häftig fight att göra. Men annars, så här program och sånt, nej, jag kan väl inte säga att jag har några såna.
Robinson?
Nej, herregud. Nej, spela in på och över, det är kanske inte riktigt det jag drömmer om. Nej, jag har nog inte så... Sen är det klart att liksom, menar, alla tror jag liksom någonstans sitter och som jobbar med det här drömmer om att liksom kunna välja och vraka vilka man skulle vilja intervjua. Så är det ju.
Vem är det då? Vem fick chansen nu? Det behöver inte vara sport. Det kan vara vem som helst. Vem skulle det vara i där vi sitter just nu?
Ja, nu lever jag ju tyvärr inte, men Muhammad Ali hade ju varit otroligt spännande. Maradona. Skulle faktiskt säga två musiker. Nicky Six skulle jag nog vilja. De som inte vet det, så är han basist i Mötley Crüe. Och dog två gånger på grund av inte ett helt hälsosamt leverne. Men Bob Marley hade varit intressant. Mer. Alltså det där är ju man sitter och funderar på, men ja, spontant så är väl de man kommer på. Men just att det häftiga är ju, och det vet ju efter alla år med podden, att alla har en historia någonstans. Och när man får tid att sitta och nysta i det där, så är det jäkligt häftigt att få göra. Sen är det en del som kanske liksom har en mer intressant historia än någon annan, eller mer liksom i publikfånget. Men nej, men det är nog de där som jag bara spontant kommer på. Men vilka har man med?
Det är bra, det är inte så lätt.
Ja, men det är så många.
Vänta, men de där får vänta till du kommer till himlen, för de lever ju inte, som sagt.
Nej, nej, men precis. Så att det är väl de som man puppar till sådär, snabbt ploppar till.
Du är van att sitta och fråga. Nu får du prata. Är det någonting du vill säga, Claes? Har du någon devis som du lever efter när du sparkar? Jag brukar alltid säga det. När du vaknar på morgonen och sparkar av ett täcket och tänker, idag ska jag göra en bra dag. Är det något, jag brukar fråga den frågan. Är det något som du tar fasta på? Tar sats genom?
Det enda jag har någonstans är att det kommer alltid en nota. Så brukar jag tänka.
Menar du då?
Det är att om du slarvar, skiter i det, så kommer det komma notan någon gång att du blir avslöjad, att du inte liksom gjort ditt jobb. Är du schysst, reko, så kommer det också någon gång att betala sig, om man säger. Men typ om du... Ja, men det gäller så. Ja, men jag behöver inte träna, jag går aldrig upp i vikt. Det kommer en dag när det kommer smälla till, och då kommer notan på det. Men just egentligen i vilka, och det handlar väl egentligen om bara, men ta ansvar för det du gör, och tänk själv. Man, liksom, vad man, hur vill man själv göra. Och jag menar, det är väl det man säger, att är du en, beter du dig grisaktigt eller svinigt eller så här, så någon dag så kommer det komma att du får betala för det. Och tvärtom. Så det är väl egentligen kontentan på det. Och jobbar du och gör det du ska, eller om du, ja men vilka skeenden i livet det än är liksom, så kommer det betala sig på ett eller annat sätt. Så det är väl, det är väl lite så jag tänker.
Ja, det är nog det vi säger, vi slutar, Claes. Det var väldigt trevligt. Du ska ju jobba ikväll också. Ja visst, nu har du ju
riktigt tyska kuppen.
Kioskväll här, det var Hoffenheim mot
Leipzig-Hoffenheim. Det är en bra match. Det är intressant. Ja. Det är, Hoffenheim tränas ju av Nagelsmann som ska ta över Leipzig. Det är redan klart. Så att, får se vad han tar ut för gäng idag. Men nej, alltså sånt har jag... Man vet aldrig vilken match det blir. Man har inte en aning om det blir en superkul match eller om det blir en tråkig match. Och jag brukar säga att alla matcher har sitt liv. Så att, går man in med inställningen att det kommer bli en skitmatch, då har man det jobbigt redan från början. Så att,
det är som med allting annat. Kommer man med inställningen att det ska bli en skitdag, så blir det en skitdag.
Ja.
Säger man att det ska bli en bra dag, då blir det en bra dag.
Då blir det en bra dag.
Ja.
Nej, annars har jag väl ingenting jag kan komma på.
Nej, då börjar jag få tacka.
Ja, det är jag som ska tacka.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.